Det är ju nästan som man skulle vilja se de här sakerna.
Det är en ny dating-apps idé, höll på sig.
Ja, ångest.
Ångest-dating. Hur känns det att barnen har kommit hem?
De anlände igår. Mm. Två tonåringar. Gitarrer, högtalare, datorer. Hur många väskor som helst. Och en hund igår. En liten hund som visade sig vara jättestor. Lånehund.
Jaha, jag tänkte så här, har ni skaffat hund utan att du har märkt någonting?
En stor dalmatiner. Som jag bor ju pyttelitet, så den tog ju upp halva.
Var kom den ifrån?
Den kom med, det är min dotter, jag skulle vakta den.
Okej.
Så sen kastade sig in i, vad finns det för mat? Finns det ingen mat? Finns det inga mackor? Vi har ingen hundmat. Så vi... Oj. 10:30 däckade jag helt slut. Och min sista tanke när jag slocknade var, men det är ju superskönt att vara själv. Åh, jag vill vara. så var det.
Gräset är alltid grönare.
Ja, men det är ju så. Men det är skönt att de är tillbaka. Det är ju det här sammanhanget. Nu är jag en liten familj.
Ja, just det.
Inte den här sorgliga katttanten.
Oh, gud.
Och det är ju så sorgligt, för jag har ju ingen katt heller. Så det är inte en sorglig katttant.
Inte ens crazy cat lady.
Nej, utan crazy lady, punkt.
Bara crazy.
Men du, hur var din midsommar, undrar man ju.
Midsommar...
För det är lite så här kärlekshelger, inte det? Eller finns det ingen kärlek midsommar?
Fruktbarhetsriten med midsommarstången till att börja med.
Nej, men, jag tänker att det är lite så här romantiskt skimmer över.
Det gör det väl. Det finns väl också så här den här manifesteringen av tvåsamhet och familj, liksom, känns det som. Ja, i och för sig, kanske inte om man är ung, men om man festar och är så här stora grupper, det är väl en sak. Men, fast även då kanske, eller? För det är liksom, du ska ju ha någon att fira med, eller liksom, du ska gärna vara... Jag börjar tänka så här, hur var det när man själv var tonåring eller... Early 20s, hade man... Det var väl också lite så här...
Då var väl den stora jakten på alkohol, var det inte
ja,
det?
Ja, men jakten ändå... på alkohol, men också jakten på liksom... Vad vet jag?
Jo, men ett hångel.
Ett hångel ett på hångel. Midsommar är inte
ja,
fel.
Ja, nej, precis. Nej. Blev det det då, eller?
Nej, det blev, för min del blev det inte det. Det blev väldigt stillsamt, för att på grund av försiktighetsåtgärder och sjukdom och så blev det lite decimerad skara. Så att det var bara jag och min dotter och... en kompis och hennes son. Så det blev bara 4 personer.
Mm.
Men det var väldigt mysigt.
Ja, vad gjorde ni då?
Ja, vi var ute i en kolonilott.
Mm.
Som var jättemysig med jättefyr. Alltså ganska stor. Alltså när jag hörde kolonilott tänkte jag att det var bara någon liten skrubb. Men det var verkligen typ som ett sommarställe helt enkelt.
Mm.
Så där hängde vi hela dagen och käkade sillunch och grillade på kvällen. Och sen åkte vi hem igen på kvällen, jag och lilla Evi.
Mm.
Så det var perfekt.
Så en skala var 1-5, vilket betyg får?
Det får nog en, av alla mina midsommarfiranden, nej, men det får nog en 4-3+, ska jag säga. Där någonstans.
Mm.
Men du har ju, det känns som att du har gjort motsatsen och liksom verkligen slagit på stort.
Det blev så. Alltså jag har ju, som så många andra då, en ganska rejäl ångest inför alla storhelger eller högtider och så.
Mm.
Vilket hänger ihop med att jag har haft ganska katastrofala firanden i min uppväxt. Som har satt sig jättespår.
Med familjen eller på egen hand så att säga?
Ja, jag kanske inte ska specificera det för att hänga ut någon. Ja, men i min uppväxt om vi säger så. Ja. Då, som har varit otroligt traumatiska.
Mm.
Och även om jag nu är vuxen och bestämmer över mitt eget liv och sådär. Så är det som det sitter kvar i kroppsminnet.
Mm.
Värst är julen.
Mm.
Då går jag alltid i terapi några gånger innan jul.
Oj.
Och liksom, om jag inte är helt ensam och reser iväg någonstans eller så, vilket jag ofta gör. Varannan jul så firar jag inte jul. Då försvinner jag iväg.
Då är du inte med barnen.
Då är jag inte med barnen. Jo, då är jag med barnen.
Ja, precis. Ja, man kan ju åka iväg.
Och försvinner iväg utan dem. För det är igen. Ja. För gammal ost. Nej. Men, och då är det som det på något sätt... pytsar av sig på alla andra högtider. Mm. Så midsommar är egentligen inte en sån högtid som ska ge mig rejäl ångest. Men det gör det i alla fall. Och värst är det faktiskt när jag har barnen.
Mm.
För då känner jag att jag vill prestera och ge dem det här firandet som jag aldrig fick, kan man säga. Jag vill ge lugnt och fint och kärleksfullt. Och då låser det sig. För jag är så dålig på att laga, man lagar ju inte sill. Men, nej, så det brukar vara mycket mer ångest. Så i år så hade jag inte barnen. Och jag har ju liksom ingen annan nu att ta liksom hänsyn till. För det är ju så, lever man i en relation så är det, ska vi dit? Nej, jag gillar inte dem, jag är inte dem.
Precis, det givna sällskapet också.
Eller att man ska vara med den personen. Sällskapet, eller någon så här parchofräs, eller vad det nu kan vara. Så i år var jag så himla fri, så jag och en tjejkompis hade tänkt bara att käka sill och dricka champagne. Jättedålig kombo, hörde jag nu när jag sa det.
Det lät men inte jättegott, men ja, okej.
Okay. På någon liten filt liksom. Ja. Men så onsdags hörde en bekant av sig. Han är festfixare och har en egen herrgård. Jag vet att vi pratade om det tidigare. I Värmland. Och han ringde och sa, men ska du inte komma med? Och det var ju länge sedan. Jag bara, kom med! Nu har jag blivit lite så här, fått lite kontrollbehov. Och måste ha en bra madrass och sådär. Ja. Men jag tänkte, vad fasen. Jag säger ja. Så jag sa ja. Och då sa han, perfekt. För det finns två singelkillar. Och ni är ju singeltjejer.
Ja, just det, för din kompis åkte med också.
Ja, precis.
Ja. Så ni satt er i bilen liksom och körde upp till Värmland?
Vi körde upp till Värmland, vi tog bilen. Och med ganska stor ångest. Jätteroligt och härligt, tänkte jag. Men också väldigt stor ångest. Vad är det här då? Det var kanske när man var 20. Och någon sa, det finns en singelkille, kom hit. Och om jag då mot förmodan var singel i en vecka så skulle man totas ihop.
De få dagarna emellan dina relationer. Så.
Men ju närmare vi kom den här gården, desto mer nervös blev jag. Och till sist när vi var i Karlstad så ville jag nästan vända. För då kände jag, men det här är ju too much, liksom, det går ju inte. Och just med det här romantiska skimret med midsommar.
Och ligger en förväntan i luften.
Ja, ja, precis. Men
vad hände när ni kom fram?
Ja, nu är jag gravid och gift. Nej,
kom ni fram på midsommarafton? Eller
ja, vi åkte jättetidigt på morgonen. Ja, okay. Så vi kom fram till sillunchen. Och bara för att göra lång så kort. Det var helt fantastiskt. Det var ingen raggning. Det var liksom två singelpersoner som var där. Och utan att ha barn med sig, familj med sig. Vilket gjorde att det var ganska skönt. Men superhärlig konstellation. Och jag tror eftersom jag hade målat fan på väggen. Och det inte blev alls. Utan det blev så otroligt.
Precis, det kunde bara bli bättre så att säga.
Det kunde bara bli bättre.
Ja.
Och vi hann ju liksom, det är 4 timmar i bil dit. Vi hann liksom så här, åh, tänk om det inte är... Så vi var ganska det här är ju jättelöjligt. Uppvärvade när vi kom dit. Men det var helt fantastiskt. Och när det är som bäst så där.
Det är avslappnat.
Avslappnat. Man tog, oj, är vi hungriga? Ja, ska vi grilla? Oj, ska vi dansa? Ska vi... Nej, men det var precis som man tänker. Det var så konstigt. Så jag var nästan chockad över att det blev bra. Och det blev ingen, och det var så här, det var barnfamiljer där. Supermysigt. Det var liksom... Alltså att det var bra.
Skönt.
Och det blev inget hångel. Och det blev inget samla 7 vackra män och lägga under huvudkudden som man brukar skämta om. Ja.
Nej, men för att jag tänkte också på det med högtider. Att jag också inte är odelat positiv till dem generellt. För jag har också varit en sån som... har valt att fira själv med en kompis på midsommar. Så här, jag vet inte om jag har firat midsommar helt själv. Men det har nästan varit på gång så där. Inte blivit bjuden till 1000 saker. Apropå att vara singel och par också. Att man blir bjuden som par. Och när man är ensam så passar man inte riktigt in. Och så här. Sen så blir det så här. Det blir nästan som en sanning som folk gillar att upprepa också. Det här att så här. Att så här. Ah, det är ju ingen som bjuder in singlar. Så här. Det är ju inte riktigt så. Men skillnaden är ju att. Det är ju hälften så många. Möjligheter eller inbjudningar som kan komma. Är man ett par, ja då har man ju dubbla bekantskapskretsar och då får man ju fler inbjudningar, så det är nog mer den känslan av att man har fler möjligheter som par, medan man själv är såhär, nej, det är ju inte någon som hört av, så jag får väl styra upp något själv. Eller, det har hänt jättemånga gånger att jag har firat med så här 5 kompisar hemma själv, eller hemma i lägenheten liksom, för att jag har inte blivit bjuden, så då har jag styrt upp det själv istället.
Men det låter ju fantastiskt, för jag har ju stått väldigt många midsommar och lagat mat in i det sista. Och fixat och grejat. Och blivit... Ja, men du vet, man handlar i sista. Man ska försöka göra det jämställt då. Så den man lever i en relation med gör lika mycket. Eller andra saker som motsvarar samma. Vilket aldrig blir. Och man står och hackar och grejer och fixar. Så till sist är man sur när gästerna kommer. Fast man inte har någon anledning. Ja, hej, välkommen då!
jag kände så här... Jag fick en sån här förnimmelse, trots att det var så otroligt avslappnat det firande jag var på. Och liksom, inga krav verkligen. Så här, vi var ju jättefå personer, vi var ju 2 vuxna och 2 barn liksom. Men ändå när vi stod där och skulle diska lite efter lunchen och jag inte riktigt... Det fanns ju inte rinnande vatten utan man fick ju liksom improvisera lite med baljor och sånt där. Mm. Och så skulle jag diska. Och så kände jag, blev jag frustrerad över att jag liksom inte hittade något bra sätt att ställa upp liksom diskbaljan och disken och så här. Och jag märkte liksom på mig själv att så här, det här är en orimlig irritation. Det finns inte någon irritation här egentligen. Alltså så här. Men att, ja, du vet, låg blodsocker eller någonting var det liksom. Och så kände jag bara så här, nästan som ett självhat i det. Att så här, att jag liksom blev påmind om så här, hur jag inte tycker om hur jag själv blir i sådana situationer. Och att i en parrelation så uppstår i sådana situationer hela tiden. Dagligen nästan. Det här liksom, ja men du vet, vardagslogistik. Den ska, jaha, vem ska handla? Vem ska, du vet, så här, ja nu ska det diskas efter maten. Alltså, det tas ju massa små mikrobeslut hela tiden. Och det men, liksom, ska hela tiden ha friktion mot en partner. Och jag tänkte på det då, apropå vår podd också. Så tänkte jag på så här, just det, det är sån här jag blir. Så kände jag.
Men det är ju jätteintressant för att en relation bygger på att man skaver. Man skaver mot... Ja.
Jag känner man tvärtom.
Är, jo, men så här, man är ganska kantig som människa och person.
Mm.
Och jag tror att man behöver bli lite rund om kanterna ibland. Därför att det är så vi blir människor. Ofta så blir vi ju till i relationen till andra, även om det inte är en kärleksrelation. Liksom. Man blir tydligare själv, man blir liksom... Och det är väl det du upplever då, att du blir tydligare då. Men jag tänker det här skavet och den här irritationen är ju inget negativt egentligen.
Det är ju för mig är det supernegativt. Ja, alltså det är någonting som jag, det är därför jag liksom drar mig undan. Jag bara säger, nej men jag kan inte vara med folk.
Men
jag
det måste, är ju inget farligt att vara irriterad.
Jag måste bo i min grotta, isolerad, för att jag klarar inte av det här med samspel med andra typ.
Men då ger du ju upp för lätt.
Ja,
för
gud,
man ska
ja.
Ju fråga sig, varför blir jag så irriterad över det här?
Ja, men det kan jag ju fråga mig såklart.
Ja, jag tänker jag träffar par ibland som säger vi har aldrig bråkat.
Det är, ja, det är jättekonstigt tycker jag.
Men... Då tänker jag, det är... Nej men precis, det är inte så himla bra. Du har en motväg mellan känslan av när du blir irriterad eller gör något som du inte själv gillar med dig till självhat eller liksom, vad fan gör jag så?
Mm.
Och jag tror ju liksom att den här acceptansen av sig själv, det här låter kanske flummigt. Jag pluggade ju lite alltså, till att bli terapeut i höstas. Inte rent terapeut, utan jag håller på med dansterapi då. Och då läste vi någonting som heter så här compassion.
Medkänsla.
Medkänsla med sig själv. Därför självhat har ju varit en av mina största, bästa förmågor.
Det driver hela kultursektorn, eller vad säger. Nej, men,
ja, det är så synd.
Ja.
För att istället för, och jag, det jobbar jag jättemycket med. Jag tror det är nyckeln till allt.
Mm.
Att se sig själv för vad man är, acceptera det.
Mm.
Göra någonting åt det man kan och det man inte kan, bara så här, fine, så är jag.
Acceptans. Det är ju också, ja det hänger ju ihop såklart.
Men när du mår som du gör nu, så är det bra att dejta då? Nu låter jag som min psykolog.
Nej, det är det ju inte. Det är ju det, det är också det lite som var känslan när vi startade den här podden, att apropå dejtinghaveri, att jag kände ju ungefär så att så här, nej, men det här... Jag blev ju blockad på Tinder och då kände jag bara så här, nej men det här var ett tecken av många skäl, eller ett av många tecken, så ska jag säga. För att känslan inom mig var ju så här, nej men det här funkar ju inte, jag kan ju gå, visst jag kan gå på dejter liksom, men det är ju, jag bottnar ju inte i det och det blir inte bra, och det blir ju framförallt inte bra för den jag träffar, alltså på dejterna.
Att du bromsar dig själv lite.
Ja, och att den har ju svårt kanske att tolka mig eftersom jag inte ens vet vad jag vill. Alltså så här, det blir ju väldigt så...
Framförallt är det där klyschan att gilla sig själv först.
Ja, gud ja. Och det kan man tänka om man tänker tillbaks. Jag vet inte, har du någon, om du ser, jag börjar med att fråga dig, har du någon gemensam faktor på när du har gått in i relationer, var du har befunnit dig mentalt, psykiskt? Alltså förstår du, har du varit på en stark plats eller har du varit på en svag plats i de faserna när du har träffat någon ny?
Jag har varit på så många olika platser eftersom jag har haft så många olika relationer, långa relationer. Olika. Men den senaste relationen jag hade så var jag riktigt vrak. Supervrak. Men det var han också.
Just det. Ni möttes
vi möttes liksom som två segelbåtar med slagsida där vi liksom, men det var så på ett stormigt hav. Vi hade
två
ingen riktig
skepp som möts i kvarn.
Ja, men det var så. Ja. Mitt liv som en musikal. Och det var ju fantastiskt att träffa varandra när vi mådde så dåligt psykiskt, höll jag på att säga. Därför vi kunde stötta varandra, men vi hade heller inte så här, åh, någon millimeter. Vi var lite...
Men ni hade liksom inga illusioner.
Nej, vi var lika trötta och lika ledsna.
Mm.
Det blev ju ett problem sen när vi började må bättre. Och vi gjorde det i olika takt och gick åt olika håll.
Mm.
Men så det har jag gjort också. Men det är ju inget jag kan rekommendera.
Nej, men för jag
för
tänkte
du då?
Nej, men min erfarenhet var ju just att jag ofta har varit väldigt, mått väldigt bra när jag gått in i, eller de längre relationer jag haft.
Mm. Ah, du ser skillnad.
Ja, de har startat när jag har varit på en väldigt bra position. Mm. Alltså jag har varit tillgänglig, jag har tyckt om mig själv mer än annars.
Mm.
Och då har det antagligen lett till att jag har liksom kunnat öppna upp för en annan person. Och liksom må bra i det. Medan, vad ska man säga, sporadiskt dejtande har pågått men kanske inte riktigt så här bitit sig fast, eller det har liksom inte blivit någonting i de mörkare perioderna eller de perioder man inte har mått så bra.
Men kan du dejta när du mår dåligt för att må bättre? Alltså kan det vara en grej så där?
Ja, jag vet inte. Nej,
det kan är inte vara att man tar till dejting.
Ja, nej, jag ser inte riktigt någon koppling där att liksom det blir som en lyckorus av att veta någon. Nej, utan snarare någon slags självskadebeteende i så fall. Alltså så att det blir inte bättre.
Sa du och skrattade?
Ja, men det blir snarare värre, men man får ju, det är lite som så här, jag menar att det blir en tillfällig kick av att träffa en ny människa, för det tycker jag alltid är intressant, oavsett om det är vänskap eller, så det är ju alltid roligt tycker jag, så det ger ju någon slags energi så. Men sen baksmällan av det är ju liksom en eventuell komplex situation där man ska så här, jaha, vad blir det här? Vart tar det här vägen någonstans? Så ja, du vet så här. Men, ja.
Men intressant då. Då är vi ju olika där igen. För du, jag kan ju då sakna nu att jag inte har någon att spegla mig mot eller stöta mina kanter emot liksom.
Ja, jag vill liksom krypa undan i mitt gömställe och där ingen ser mina brister och ruva liksom.
Något mellanting hade ju varit väldigt härligt här, för jag vill ju också in då med alla mina brister och så berätta, se dem, alltså, vilket gör att det liksom, jag blir så, jag har ju inga kanter kvar alls, liksom, jag har ju knappt något.
Alltså att du vill visa upp bristerna, eller vad sa du?
Att
du...
Nej, att jag vill in och nöta av med mina kanter så mycket att jag blir strömlinjeformad och sen så tittar jag på mig själv och säger, va? Är jag så här?
Ja, men det här med som du har pratat om att vilja... Ja, men på ett sätt behaga att vara, men också vara, ha konflikter och bråka. Alltså det finns ju en, man skulle kunna tänka, när någon säger så här, men jag vill behaga, då skulle man kunna tänka att någon blir väldigt passiv och lugn och tyst och timid så. Men det är ju inte, det har ju inte varit du, tänker jag.
Jag bråkar väldigt mycket i mina relationer.
Ja.
Och varför gör jag det? Ja, men jag har nog med de här just massa skit i bagaget. Massa trauman som dyker upp, och de dyker alltid upp i nära relationer, och de dyker ofta upp i nära relationer när relationen är bra. Jag slappnar av och blir trygg, då vågar odjuren liksom i huvudet titta fram. Och det är det jag jobbar med just nu. Hur ska jag kommunicera det här? Och om jag nu träffar någon ny, nu har jag varit singel ett halvår liksom, och tanken är väl egentligen att jag ska då fortsätta vara det ett tag till. Men nu när jag börjar ha så himla bra koll på demonerna. Är det presenterar man dem också vid dejten?
Ja, precis.
Det här är jag, det här är min ångest. Det här, är, här sitter vi ett helt litet gäng och äter middag med dig.
Alla kommer med ett bagage, så är det ju. Liksom.
Jo,
är det. Framförallt liksom om man är, när man, ju äldre man blir på något sätt så har man ju mer. Men, ja.
Men hur mår du nu egentligen?
Nej, men nu mår jag inte speciellt bra.
Nej.
Det känner jag. Men jag mår ju på ett sätt mår jag bättre än vad jag gjorde kanske tidigare i vår, vintras där, mars-april när coronakrisen kom. Men ja, det är ju liksom, det är vad det är.
Vad gör du då?
Då kommer min ätstörning igång, som jag alltid använder.
Hur ser
eller kommer igång, den finns ju där hela tiden. Det är lite som att vara, vad säger man, nykter alkoholist. Eller du vet så här, man blir inte frisk. Liksom.
Vill du berätta mer om den?
Ja, det kan jag göra. Nej, men det, jag har pratat om det ganska öppet. Så där. Och det, för i mitt fall så är det, jag har alltid varit en sån som har överätit. Alltså jag har inte spytt, jag har inte ätit för lite. Utan så här, mat har varit ångestventil.
Ångestdämpande.
Ja, som en drog liksom. I hela mitt liv, i princip. Så då har det alltid funnits med där. Och sen så har man... blivit, alltså man har ju förstått med åren och med terapi varför det är så och hur det funkar, så att säga.
Hur är det då? Hur funkar,
nej, men
det?
Jag menar, så här, det har inte alltid gett någon lösning att man vet, nej, hur det fungerar, det, utan man vet bara så här, nej, men att det är liksom, ja, exakt hur det funkar, det är väl lite mer som så här, oral stimulans, nej, men alltså det finns ju någon grej i det och så...
Kickar, va?
Kickar, ja, med en massa liksom njutning, de bitarna. Och det är ju problemet med just, eller problemet, men på ett sätt, jag föredrar nog den här störningen framför att vara liksom narkotikamissbrukare, om man säger så. Men nackdelen är ju liksom att alla måste ju äta mat. Man kan inte sluta äta.
Det finns
äta.
Ju överallt hela tiden.
Och alla pratar ju om att unna sig, eller att liksom belöna sig med mat. Även om man inte har en jätteaktiv ätstörning så finns ju ändå de här begreppen och förhållningssättet till mat med i bilden. Det tycker jag man märker hos många, att så här, det är ju liksom ett ätstört samhälle liksom. Så det har ju gjort det kanske svårare att liksom helt frikoppla sig från det, eller att vara så här, släppa taget om det.
I dina relationer då? Berättar du det här liksom tidigt?
Ja, det kan jag nog göra. Mm. Det är lite vilken sorts relation man har, men alltså om det kommer upp som en diskussion så kan det komma ganska tidigt. Eller liksom. Och det blir ju som med alla typer av så här, samtal, om du bjuder på någonting om dig så bjuder jag tillbaks. Det vill säga att hamnar man i ett sånt förtroligt samtal, då kan jag ju prata om det här med någon som jag träffar första gången. På en fest, liksom, med vem som helst. Så det är ju mer det där, att du måste känna av om personen känns mottaglig för den sortens diskussion. Liksom.
Men säg att det är en dejtingsituation när ni har pratat liksom öppet och du säger det här. Hur tar en tjej emot det?
Jag vet inte. Jag tror de flesta ser väl det som något positivt att man vågar berätta om det.
Jag tycker det är ovanligt liksom, att man hör män prata om det också.
Ja, men det är ju, jo, precis. Men det är inte ovanligt att tjejer har erfarenhet av ätstörningar. Så att kopplingen är ju väldigt så här vanlig, tänker jag. Att man liksom, man, ofta kan vi ha något gemensamt i det nästan.
Ja,
att så här, man båda kan ha ett komplicerat förhållande till mat liksom. Och då är det nästan som att det tar nästan ut ämnet i sig. För att det blir som att så här, ja, men det här problemet har ju många. Så att det blir liksom ingen laddning i att prata om det. Det blir inte där, utan laddningen blir ju i att så här, men hur funkar det, funkar det inte? Hur mår man? Alltså sådär liksom. Men att teoretiskt prata om det är inte så konstigt.
Men det är ju där man möts liksom. Det är det som är så konstigt. Kärleken möts ju i de här vrånen någonstans. Jag brukar vara jätteöppen med min... Eller jag tänker att det är inte alltid det gör det, men att det är stor potential att göra det. Jag är alltid jätteöppen med att jag har mycket ångest. Jag har en, jag vet inte om jag har någon diagnos med generell ångestsyndrom, men jag har väldigt mycket ångest. Och ångest är också något sånt som många kan relatera till. Jag menar, olika former av missbruk handlar ju också om ångest egentligen.
Men vad är dina ventiler då för att hantera ångest?
Oj. Nej, men jag får väldigt, väldigt mörka tankar. Oerhört mörka tankar. Så att jag blir nästan apatisk.
Men då kan man säga att ångesten liksom stannar kvar i dig. Du gör ingenting liksom fysiskt eller droger. Alltså, det pyser inte ut liksom, eller?
Nej, visst, jag kan dricka för mycket vin någon ångestgång. Någon gång kan jag äta för mycket mat. Men jag har inget som jag satt i systemen. Däremot så måste jag plocka upp mig själv väldigt snabbt. För annars så kan jag bli apatisk liksom. Men jag har ju inte varit på så många dejter, men en nyligen, då berättade jag just om min ångest, att den finns där, att den är ganska stor, att det är liksom så här får du mig, då är det, jag bråkar mycket, jag har väldigt mycket ångest. Men det fina var att det mottogs ganska fint.
Ja.
Och den personen sa, ja, jag har också ångest, och jag har det här, och det här har jag med mig från min barndom.
Här är min ryggsäck.
Liksom. Här är min ryggsäck. Och det var så himla... Han hade någonting i sin uppväxt som var liksom väldigt, väldigt tufft faktiskt. Och jag tror vi pratade om det liksom första gången vi sågs. Och det blev så på riktigt. Och det blev så här... Så här nu kan vi inte skriva det i sin profil. Men det är nästan som man skulle vilja se de här sakerna.
Det är en ny dating-apps-idé, höll jag på att säga.
Ja, ångest.
Ångest-dating. Åh gud, det är som sådär, vet du det, Myers-Briggs-test liksom, man ska matcha typ. Ångestdating.com.
Tänk om vi kunde ha en sån. Man bara fläkte ut alla sina största. För det är ju min noja lite att man ska googla mig om man dejtar mig. För då dyker det ju upp PMS, just inkontinens, liksom vröseri. Jag har blivit vald till Sveriges bråkigaste.
Åh gud, ja.
Men du tänker, tänk om alla liksom, man presenterar sin palett.
Men jag tänker så här att det är liksom... Nej, men det kan nästan vara lite charmigt att prata om sånt med någon, tycker jag. Eller nästan så här, det gör en sårbar, det gör en öppen. Personen framstår som liksom sympatisk, att den vågar dela med sig.
Mm.
Och så känner man ju ofta i den här liksom härliga dejtsituationen. Eller i ett härligt samtal med någon.
Mm.
Men det liksom, men vad ska man säga, verkligheten bakom det man säger i vardagen är ju inte alls så härlig liksom. Och det där kan jag känna att det finns nästan en, ja men vad ska vi prata, jag vill inte använda ordet känsloporr men jag gör det ändå. Alltså det här liksom att man grottar, man liksom vältrar sig nästan i sina egna brister för att på något sätt, jag tycker man ser det här i sociala medier väldigt mycket. Folk som liksom skriver om, som häver ur sig, inklusive undertecknad ibland. Mm. Men just för att så här, ja men då får man liksom likes, man får ryggdunk, man får folk som bara, åh gud vad stark du är som berättar det här, det är så himla stark. Och sen så vet man ju så här, fast den här personen är ju ett as att leva med. Mm. Så, du vet så här, att man känner så här, ja, men bakom det den här personen beskriver nu så finns det ju såklart en jättejobbig vardag, en jättejobbig situation, eller situationer.
Mm.
Där man då ska hantera de här sakerna. Och så känner jag, det är därför jag så känner jag med mig själv också, att så här, jag kan vara lugn och sansad och balanserad, vi kan sitta här och prata om våra ångestar, eller vad säga. Men sen är det ju liksom, okay,
nej, men det krävs en modig människa att gå in i det här. Men i mina relationer har jag jobbat med de här sakerna.
Mm.
Parallellt liksom.
Mm.
Många relationerna. Det är inte alla, ska jag absolut inte säga. Min senaste så jobbar vi ju jättemycket med personlig utveckling sida vid sida liksom. Och stöttade varandra så mycket det bara gick i det här. Och det betyder inte att det är härligt roligt. Alltså att leva med en person som är djupt deprimerad, det kräver ju supermycket.
Mm.
Som i mitt fall så fick jag leva med en som var superdeprimerad. Och det var ju väldigt, väldigt tufft. Otroligt lärorikt.
Mm.
Men jättetufft. För vardagen så står man ju inte bara, tjohej, vi har lika mycket ångest fast olika. Hurra!
Hurra! Men hur sätter du, hur bestämmer du liksom gränsen för när det här är... Det här liksom funkar inte, eller vi kan inte överleva det här, eller vi kan inte mäkta med det här, eller hur tänker man ens så när man är i det då? Eller?
Ja, men jag vill ju väldigt gärna vara med så mycket jag kan liksom. Senast nu så, och jag kan prata om det här för att han har själv varit väldigt öppen om det, så gick det till en gräns där jag kände att han växte inte med mig vid sin sida, utan han blev sämre ihop med mig.
Mm.
Därför att jag for iväg på en annan plats liksom mentalt och så. Jag har ju en utmattning i bakgrunden. Men har blivit otroligt pigg och frisk nu senaste året. Och till sist så blev jag liksom, jag kunde inte stötta. För jag mådde för bra liksom. Vi kunde inte mötas i det här mörka. Och jag kände till sist att nu stoppar jag hans resa.
Ja, för ni hade ju varit i det mörka tillsammans. Absolut. Och liksom båda kommit en bit... Alltså jämsides då upp ur det värsta. Och du, men det, sen drog du iväg.
Sen drog jag iväg.
Fortare, så att säga,
ja, liksom. Och han gick mer neråt igen.
Ja, just det.
Och då är frågan också så där. Och det jag frågade mig själv länge var. Hur länge ska man må dåligt för att någon annan gör det?
Mm.
Alltså hur länge? För en viss del gör man lämnar ju inte någon som mår dåligt.
Nej.
Men sen blev det väldigt tydligt. När man inte kan hjälpa. När man inte... Om man ser relationen som en rörelse framåt, eller åtminstone att man står sida vid sida, då är det ganska enkelt. Men när någon börjar backa, eller den andra börjar backa, ännu värre den här personen, då är det dags att säga hej då just nu. Det är, det är inte lätt.
Nej, det är klart.
Det är inte lätt. Men där är jag.
Där är du duktig.
Nej, men det är det jag tänker mig i framtiden. Jag tänker att jag skulle vilja leva med någon, kanske inte hela livet, men något år eller fem.
En man för varje fas i livet, eller hur var det nu?
Var tid har sin kvar.
Ja, så var det.
Och den tiden jag är inne i nu, det är så här, nu vill jag verkligen, precis som alla andra kvinnor verkar som runt 50, få fokusera lite på min egen personliga utveckling. Och det skulle vara jättespännande att göra det ihop med någon.
Mm.
Gratis terapi. Nej.
Precis.
Nej, inte alls.
Så utveckla sig själv med Karin. Ja.
Jag chattade med någon psykolog på Tinder. Och då tänkte jag just så här. Här kan...
Just det. Här kan man få gratis hjälp. Bra. Ja, nej men... apropå det, alltså jag känner att jag har många tidigare ex att tacka för. Många insikter om mig själv och stöd och hjälp. Så är det ju verkligen. Alltså från, ja, från min första relation när jag var 18-19, alltså första seriösa, så här, hela vägen. Att så här, som du var inne på, man lär sig ju alltid saker av de man är tillsammans med och liksom är med.
Mm. Det är de här kanterna igen.
Mm.
Och som jag också kan säga, de kan ju nötas av barn, vänner och liksom alla möjliga. Behöver ju inte vara en partner, men det finns något speciellt där med någon som man lever med nära under längre tid.
Mm. Men det känns ändå så här, ja, känns ju vanskligt att gå in i någonting och sen... Jag blir ju mer så här, jag ska fixa mig själv först, typ gå i terapi, fixa mig själv, sen är jag redo. Typ sådär, att det liksom är, jag vill inte så här exponera de där bristerna då för den jag ska vara med, utan då kan jag bara
ta hand om det. Åh, vad härligt, jag kan gå hand i hand med någon som också har ångest.
Åh, gud. Ja, i och för sig, men å andra sidan, skulle jag träffa någon som är så här, nej, jag tror aldrig jag haft ångest. Alltså då skulle inte det funka heller. Alltså nej. Det är klart att man måste kunna mötas i någon form av så här, att man kan förstå att man kan må dåligt och allt det där liksom. Det blir ju jättekonstigt annars.
Men apropå det, har du varit på dejt?
Nej, jag har inte varit på någon dejt. Sen sist.
För du blev blockad på Tinder. Du fick höra att det var en annan tjej som var blockad på Tinder. Ni blev ihoptossade.
Via en gemensam bekant.
Och
hon visade sig bo på samma gata som jag.
Och det låg i luften.
Det låg i luften att vi skulle ses åtminstone.
Mm.
Och jag initierade faktiskt, jag gav ett förslag helt enkelt om att ses. En tid och en plats.
Mm.
Men fick inget svar.
Förlåt,
men till saken här, eller det gick, ja, det var innan midsommar var det nog. Så hela midsommarhelgen har gått, och sen bara för några minuter sedan innan du kom hit och vi skulle spela in, så fick jag ett svar.
Mm.
Men det var vare sig bu eller bä, det var liksom mer en så här återkoppling, typ att så här, sorry, det har varit mycket, jag hann inte svara. Och
hur kommer du göra med det då?
Nej, men jag har svarat och sagt bara något kort sådär. Mm. Det här var ju verkligen också bara ett ganska roligt så här, ihopmatchande på något sätt.
Jag har inte lagt upp mig på Blocket.
Du har inte gjort din läxa?
Nej.
Blocket, nej.
Jag har inte lagt upp mig på de där Tinder, nej, de här datingapparna som du rekommenderade. Nej. Jag började liksom svara på de här miljoner frågor på den här Hinge.
Just det.
Men jag kände att nej, jag vill ju inte träffa någon nu.
Nej.
Det här är ju faktiskt spännande tid. Att vara singel, att lära mig det, att vända och vrida på vem är jag när jag inte är i en relation.
Mm.
Och så, så att jag väntar lite.
Summer of ångest dating. Eller vad det nu blir. Eller icke ångest dating kanske.
Ja. Summer of mind. Ja. Full compassion, jag vet inte. Gud vad töntigt, så kan vi inte sluta. Det kan vara självkärlek. Ja, men gud.
Jag säger som Kent. Mm. Det känns som att kärleken väntar. Eller vad sa de?
Ja. Så slutar vi.
Ja, så slutar vi.